Du Matte förresten, vet du, jag tappade min nytvättade varselväst häromdagen. Men jag fångade den precis innan den föll till marken. Ren reflex. Okej, jag ska sluta. Hallå där och välkomna till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och ja, lite annat ibland också. Det händer. Idag är det avsnitt 445 och dagens datum är den 16/3 2024. Helt onödigt att veta datumet, men vi drar dem i alla fall. Vi har gjort det så länge. Och med mig så sitter Matte och Fredrik,
hallå.
Gäst återigen, tjena. Ja,
hallå.
Eller ska vi kalla dig Poki?
Du får kalla mig.
Hur säger du Poki?
Poki.
Jag tänker ju på den där låten. Jag vill att de ska poka mig.
De flesta brukar tänka på Pokimane, en känd streamer. Så brukar de säga, ja, du gillar henne. Jag bara, ja, jag hade det här namnet innan hon var född.
Jaha. Men jag hade annars tänkt att kanske folk tänker Pokémon.
Ja, eller själva namnet kommer ju från, berättade jag inte det sist eller? Det kanske jag inte gjorde.
Jo.
Så det är ju godiset liksom, egentligen.
Mm. Ja, hur som haver.
Vi får komma på något bra där.
Vi får hoppas det. Utöver att vi har de här godbitarna här och jag själv, Fredrik, uppenbarligen, så kommer vi snacka lite blandat idag. Outcast, A New Beginning. Är det en ny början för den här spelserien eller är det kört? Boar Blasters. Matte ska blasta oss. Och sen Poki här. Du ska snacka Unicorn Overlord åtminstone. Det säger jag i alla fall, för det vet jag att vi ska ta upp. Och sen vill jag ha lite intryck av Shogun och lite annat. Men vi gör som vanligt. Jag tänker vi hoppar in på nyhetssektionen och river av den lite. Vem vet, kanske det inte är en timmas nyheter den här gången.
En och en halv.
En och en halv. Men jag kan börja då. Jag tar ordet direkt. För jag har inte så jättestora. Den första är egentligen korkat kort. För att det är egentligen bara att Summer Game Fest har fått ett datum. Det kommer gå igång den 7 juni. Mm. Varför jag tar upp den är lite så här. För vi har ju sett nu att E3 har ju... Ja, rest in peace på riktigt. Och vi har egentligen ingenting. Jag vet inte om något PlayStation-spel. Jag vet inte något större Nintendo-spel. Vi vet några Xbox-spel. Så min fråga egentligen angående Summer Game Fest. Tror ni att det här eventet i sommar som tar över nu för E3 kommer egentligen kunna ha några stora spel? Eller är ni lite mer åt axelryckningshållet? Vad tror ni? Tankar?
Alltså, något stort spel kommer de väl gräva fram, antar jag. Annars så förstår jag inte riktigt syftet med att ha det.
Nej.
Så. Men det är väl inte, om du menar att det är någon titel jag spontant kommer att tänka på, så nej, det vet jag inte.
Alltså jag känner ju att de behöver ju bevisa sig lite. Alltså Xbox har ju typ inte släppt något sedan 90-talet, känns det som. Nej, men alltså i sommar då kommer väl All Access Plus eller något sånt där. Alltså det är väl där de kommer något nytt liksom. Jag vet inte.
Mm. Ja, alltså det enda jag tänker är att risken med om de inte har något som ingen känner till inför så här, så är ju risken att alla sitter och tänker att då kommer vi bli blåsta av stolen konstant under Summer Game Fest, och då förväntningarna infiras ju väldigt sällan, eller vad man säger.
Precis, för om vi säger så här, vi vet ju att Microsoft har ju sagt att det kommer en Expo Show i juni, och Nintendo lär ha något, Capcom ska ha, och Ubisoft brukar även ha event under den här gamla E3-veckan. Det intressanta i år egentligen att Xbox är de som nu här för någon månad sedan faktiskt visade upp kommande spel. De visade ju upp att Hellblade kommer nu i maj, Hellblade 2. Och sen så har de ju ett, vad tusan heter det där nu? Avowed, den här som är i Pillars of Eternity i världen.
Obsidians, nya.
Indiana Jones ska ju komma i år också. Mm. Bland annat då. Så att de har ju visat upp ett par. Och då har vi inte ens fått datum än för det här. Fan heter det här? Den här sidskrollande, retropixelerade noir.
Jag hoppas på ett spel faktiskt. Och det replaced. Tror jag att de kanske kan komma med. Och det är väl Fable.
Fable, ja. Mm.
Det känns som att det är deras närmsta storspel som skulle kunna sätta lite fart på grejer.
Potentiellt. Jag tror Machine Games och Indiana Jones har en stor chans att roffa åt sig en stor publik. Men frågan om den når tillräckligt långt. För jag vet inte hur många Indiana Jones fans det finns idag egentligen. Jag menar,
alltså det beror på hur bra spelet
är. Lite gammal. Förvisso, men de måste ju fortfarande få in den där initiala pushen liksom, med folk. Just det, Replace som du sa där.
Ja. Ja, och sen det är väl bara en handfull spel och det kan ju inte varenda showcase prata om. Att ja, nej, nu nej, pratar nej. Vi om Indiana Jones för 50:e gången det här eventet.
Mm. Precis. Mm. Ja, det enda de kan komma med egentligen då är ju, för vi vet ju om att spelet ska komma. Mm. Och det lutar ju återkomma. De behöver komma med datum bara, det är ju det.
Ja.
Men sen hade vi ju Capcom. Kan det månne osa nytt Resident Evil redan nu? Alltså inte nytt, men någon remake på något eller någon uppföljning och DLC. De kanske har något på lut. Vad nu Capcom har mer. Monster Hunter-spel kanske.
Det är väl ett Monster Hunter på G, var det inte det? Där de avslutade awards med.
Ja, var det en i den här... Det var...
Jag kommer inte ihåg.
Fortsätt med på den stora Monster Hunter.
Ja,
jag vet att de skulle släppa en remaster på något som heter Monster Hunter Stories bland annat. För Switch. Men jag för mig mycket riktigt, då är jag nog rätt där. För det var något Monster Hunter som såg ut att vara den nästa stora world. Typ.
Exakt.
Monster Hunter World liknande. Det kan ju vara något. Ubisoft, ja, de lär ju klämma av. Om det är ryktet med att de faktiskt har ett nytt mainline Assassin's Creed på hösten, så lär de ju visa upp det i sommar då. Och det behövs ju, för jag vet inte, mig vetligen finns det inte så mycket storspel riktigt till hösten så.
Faktiskt. Nej, och jag sitter också och funderar på hur mycket man ska hoppas på. Vi fick ju för någon månad sedan ett livstecken från det här Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Om man ens vågar hoppas på att se något ytterligare livstecken därifrån. Men det känns så avlägset och det spelet är så långt bak i de flestas medvetande nu. Så jag tror inte att man vågar hoppas på det.
Nej. Mm. Ja, nu gjorde jag mycket hönor av de gänget fjädrar. Det var i alla fall en sak. Datum då.
Vad lång nyhet.
Ja, det var ovanligt lång. Men det var mer, jag gillar bara att snacka kring det där. Se vad man folk tänker och tror och så. Men om vi hoppar vidare till min nästa då. De två jag har kvar egentligen mer åt det tekniska hållet. Så ni får väl luta er tillbaka och börja... dricka tequila.
Jag får göra som Rob och hämta en kudde.
Ja, jävla skit alltså. Men först har vi Star Wars Outlaws som fick lite information om tekniska aspekter av spelet. Och det är inte på grund av de tekniska aspekter som jag tycker är intressant. För det ska komma DLSS 3, det vill säga frame generation i spelet och ray tracing, full ray tracing. Men när de kom ut med det här så sa de ytterligare igen att det här kommande spelet som lanseras för PC, PS5 och Series X kommer senare i år. Så att, för det har ju varit en del spekulationer kring att ja, men kommer det verkligen i år? Vi har ju inte sett så mycket av det och vi har bara fått en trailer. Men nu när Nvidia själva visar upp det och kommer att det senare i år, så förstärks då idén av att det här Star Wars Outlaws, den här, var det någon slags semi-open world
med
en rogue-tjej som man spelar? Har ju potential att bli väldigt bra. Och det är Massive också, de som gjorde Division.
Yep. När är det? Det är sagt att det ska släppas.
Det är ju det. Det är ju inte sagt något.
Nej, okay.
Mer än att i år. Och det är därför folk... Men varför har inte någon mer exakt datum eller åtminstone en kvartal eller något? Så folk har ju då trott att ja, men det där kommer nog skjutas upp. Och det kan ju mycket väl komma att skjutas upp. Men i nuläget så spär det väl egentligen på att det faktiskt kommer i år. Nu när Nvidia själva säger det.
Mm.
Så att det är väl egentligen den biten där. Och sen den sista biten eller den sista nyheten är en det har ju kommit en del läckor om en PS5 Pro. Och det har ju tagits med ett gäng skoper salt. Nu kom ytterligare en läcka som mer officiell då. De själva säger PS5 Pro specifikationsläckan är riktig. Det kommer släppas Holiday 2024. Och de har från andra källor då bekräftat enligt dem då att det mycket riktigt ska komma. Och enligt de här dokumentationen så kommer PS5 Pro kunna rendera 45% snabbare än vanliga PS5-an. Det kommer ha 2-3 gånger styrkan i ray tracing. Och de kommer föra in en egen form av AI-genererad uppskalning. Alla de här konsolerna har ju... När det kommer till konsolerna idag så arbetar ju både PlayStation och Xbox med AMD. Och AMDs uppskalning som heter FSR är inte riktigt, den är inte AI-genererad så som Nvidia säger. Men här så säger de att den ska vara det, vilket innebär förmodligen att de har tagit fram en ny teknik specifikt för PlayStation. Som heter PSSR tydligen. PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling. Det är också ett jävla namn.
No.
Men PSSR. Going to PSSR. Kom igen nu Matte. Du vet ju den låt. Nej. Det är så här. Det bara spär på ännu mer då. Att den här konsolen kommer släppas till jultider där. Och det fåniga då. Att de visar också då i den här läckta dokumenten. Att det kommer ha stöd för upplösningar upp till 8K. Och jag blir lite så här. Men Matte kommer inte behöva 8K.
Nej, inte vi heller.
Matte i 8K, det är någonting att se fram emot.
Ah, men... Nah.
Så man ser varenda på.
Som ett sånt här någon 8K.
Som ett sånt här nej, det är Nightmare det. Fuel kanske. Så. Mm.
Ja, det här är i alla fall några av de specs då som har kommit ut i de här läckorna och som det ser ut just nu så...
Fatta vilken tv du måste köpa för att kunna spela på.
Ja, herregud. Alltså. Mm. Jag vet inte hur många tv-apparater som har 8K. Jag vet att det ska finnas någon här och var. Men överlag så är ju merparten av tv-apparater idag 4K. Men samtidigt är det är väl en slags affärsstrategi bara att står det på pappret och du på pappret stöder 8K i vissa titlar så är det ju alltid någon köpare, potentiella köpare som säger, om du säger ja men den här har stöd för 8K. De bara, oh, det är ju bättre än den där som har stöd för 4K bara. Då är det klart jag ska ha den här. Den är ju fetare. Vips, och så säljer man den kanske.
Den skulle ha 33,5 teraflopisar mot PS5 som har 10,5 och Xbox som har 12.
Precis. Så att den ser ju ut att vara ganska fet, ärligt talat. Och det blir väldigt intressant hur det faktiskt blir nu. Om den nu kommer till hösten... eller till juletid där, så blir det kul att följa uppåt. Stämde allt det här? Och de lär ju visa upp den, jag kan ju tänka mig att de visar upp den till sommaren om den nu faktiskt ska släppas i höst. Så att folk kan ju alla de där förhandsbokningarna. Har de mycket förhandsbokningar på Elgiganten?
Ja, nej, vi kör att vi ställer ut dem och sen får den som kommer först får den liksom. Och vi kör inte några bokningar över nätet när det är så attraktiva. Sen när det var PS5, när det var som ja, ni vet hur svårt det var att få tag på dem i början. Då ställde vi ut dem och sen var det först till kvarn liksom. Okay. Och en per kund liksom.
Ja, för det var ju någon affär som hade typ så här, någon, typ som lotteriliknande.
Ja, det var Elgiganten som hade det.
Mm. Det var Elgiganten.
Ja, bland annat. Eller jag vet inte om andra hade det, men Elgiganten hade ju så här att du fick gå med på våran hemsida, så fick du gå med i utlottningen av chansen att köpa en typ.
Ja, det var så jag fick tag på min. Jag för mig.
Yes. Jag med. Och jag hade ju jävla tur där. För jag fick den typ en och en halv vecka. 2 veckor efter lansering. Så det var ändå ganska snabbt inpå. Men för vissa så tog det flera år. Liksom.
Vi fick ju inte boka dem på, alltså genom vårat system. Så jag som jobbar på Elgiganten, jag kunde ju inte boka den i butiken om man säger. Utan jag var tvungen att boka den som kund. Så jag åkte ju till jobbet. För jag visste ju att de skulle släppas på hemsidan. De gick ut med det innan liksom. Att Elgiganten kommer släppa dem 9 det här datumet på hemsidan. Och då åkte jag in till jobbet 9 på morgonen. Bara för att boka en på jobbet liksom så här. Och jag fick faktiskt en på... Men alla sålde ju slut på typ så här 3 sekunder eller någonting.
Ja.
Så det är helt sjukt.
Ja, herregud. Vi får se nu till juletider om den här PS5 Pro faktiskt kommer. Jag är ju lite, som ni säkert vet, lite dum i huvud och gillar så här tekniska aspekter och sånt. Men...
Ja, så, du kommer köpa, så du kommer köpa en på lanseringsdatum?
Det vet jag inte om jag kommer göra. Säg inte så, för nu kanske jag måste
han
göra
det. Han väntar en och en halv vecka in, hallå.
Ja, just det, såklart. För att sondera marken lite först.
Jag däremot köpte jag en lanseringsdatum. Freddan väntade ju en och en halv vecka. Det är ju ändå lite cred.
Jag vet inte om jag väntar med flit. För jag satt ju på lanseringen också och tryckte på den där. Se om jag kunde slumpmässigt få möjlighet att köpa den. Men det fick jag inte. Så att, men sen bara av ren slump en och en halv vecka senare så att ja, men jag testar.
Det hade varit kul att ha.
Ja, fick på
en.
Första. Ja, och så gick det. Men då så, vi hoppar vidare. Vi kan väl ta skäggbaronen himself.
Yes.
Har du någon nyhet?
Ja, jag har tre stycken. Jag kan väl börja med den som är väldigt kort egentligen. Och det är att det kom en utannonseringstrailer från en polsk studio som heter Critical Hit Games, som verkar, ja, en del har sagt så här, ja, men är de inte väldigt inspirerade av Cyberpunk nu och det är därför de vill släppa där. Men de släppte en trailer för sitt debutspel som är ett slags första personspel i en cyberpunkig värld, men som också är väldigt mycket noir, alltså väldigt så här hårdkokt deckare över det. Det ska utspela sig i New York år 23-29 och man spelar som någon slags detektiv som tar sig an ett fall vid sidan av sina faktiska plikter. Och om man tittar på den här förvisso förenderade men ändå ganska fräna trailern så pratar han mycket om odödlighet och tid, så jag gissar att, och det står här ser jag nu också i artikeln, att han har maskiner som låter honom manipulera tiden, återskapa tidigare händelser och jag tror jag lyckades utröna i min research att det verkar vara i en framtid där väldigt rika personer har kunnat köpa sig odödlighet, men att odödligheten kommer ju också komma med något pris av något slag. Ja. Så ja, jag tyckte att det såg riktigt intressant ut. Och
ja, för man ser ju i trailern när han har en sån här grej på armen och sen så påverkar den att det går tillbaka i tiden liksom, på en bar som man ser.
Precis, och det som är kul är att det är sagt i alla fall än så länge att det ska komma ut i år redan. Så jag tänkte att okej, ett så här, vad som ser ut som ett påkostat spel och som utannonseras först nu lär väl inte se dagens ljus förrän tidigast nästa år, men ja, de säger att det ska komma i år. Så ja, mer polsk cyberpunk.
Spännande.
Ja, så kan vi väl, det är väl en, ja, det är väl en gammal nyhet även om den kom den här veckan. Starbreeze släppte ju tidigare i år, eller var det förra året? Förra året släppte de Payday 3. Ett halvår sedan i alla fall. Och det var ju en ganska ordentlig flopp. Det har inte haft 1000 Steam-spelare samtidigt de senaste 2 månaderna. Och just nu spelas det av under 300 pers, som är typ en hundradel av dem som lirar Payday 2. Och då har Starbreeze helt enkelt bestämt sig för att den vdn som satt vid rodret helt enkelt får flytta på sig och ge plats för en annan. Så en herre vid namn Tobias Sjögren har fått flytta på sig och ge plats för Jürgen Goldner istället.
Jürgen,
ja. För att de kände att de behövde ett nytt ledarskap och de behövde se över hur de lägger upp strategier inför framtiden och sånt. Så, ja. Tog den mest bara för att jag körde ju Payday 3 och jag förstår ju att det kanske inte gick superbra. Så, ja. Sista nyheten jag har är att Stig Asmussen som har varit regissör av Star Wars Jedi-spelen. Jag antar att den har med Fallen Order och så. Mm. Han är inte med i Respawn längre. Utan han har skapat en, han har öppnat en ny studio som heter Giant Skull. Och de ämnar att göra action-äventyr med fokus på berättande och gameplay. Och att de tänker att spelen ska vara av AAA-kaliber.
Det där?
Ja.
Går det hårt?
Jajamän.
Ja.
Mm. Och han han avslutar med att säga, antar jag, att han tänker att man behöver inte vara hundratals människor för att skapa ett AAA-spel. Jag ska visa att det går med runt 100 pers. Så vi får se hur det går för
den. Och nej, han bara 100 pers.
Ja, precis. Ja. Så vi får se hur det går för den gode Stig, ja. Men kul med nya studios ändå. Så, ja,
absolut. Ja.
Och det var mina nyheter.
Det var dina. Då hoppar vi över till Poki.
Yay! Jag har en extremt viktig nyhet här. Det är att Sony släpper PS5 Pro i slutet på 2024. Det har vi inte tagit än.
Jaha. Nej, okay. Den är ny, va?
Ja. Det var det.
Ja.
Och sen går det ett annat, mer ett rykte. Det har gått ut läckor över att Persona 6 är 95% klart och släpps 2025. Mm. Så det är ju ett spel, eftersom Persona 5 är ett av mina favoritspel, så är jag lite hypad över det i alla fall, och jag antar att typ Jesper i alla fall är det också.
Han är definitivt hypad. Alltså jag har inte ens frågan, men han kommer vara hypad.
Exakt, det vet vi båda två utan att ens pratat med honom. Det var min andra nyhet faktiskt, och min tredje är att första DLC:n till Prince of Persia, The Lost Crown, släpps 20 mars. Och det kommer inkludera ett speedrun-läge och permadeath och lite nya skins. Så det kommer vara perfekt för dem som vill speedrunnare, så Twitch-streamers och sånt som vill, ja, som gillar sånt.
Men tillför en mer story då? Eller
ingenting, något? Bara de tre grejerna än så länge på den här updaten.
Men det låter ju mer som en uppdatering.
Ja, de skrev att det var en DLC, men ja, som sagt, jag vet inte.
Men DLC, då måste man ju betala för det då.
Ja, det stod också att alla tre skulle, de ska släppa tre stycken. Den här är den 20 mars, och sen kommer det en lite senare i år som ska den ska ändra update till boss rushes, och den tredje sista uppdateringen ska du få Divine Trials, vad det nu innebär, med nya pussel till. Så då kommer det nog vara mer gameplay som de kommer ändra liksom i själva spelet.
Just det.
Så det kanske är som du säger, det kanske är fel att kalla det DLCs, för det är ju nästan mer uppdateringar, för allting ska vara gratis också, alla de här tre.
Ja, allt det här är gratis. Ja. Okej. Okay. Ja, jag tog en snabb googling här. Det står också att New Paid Story DLC will hit Prince of Persia Lost Crown.
Ja, längre fram tror jag det var.
Längre fram. Yes. Men de teaser ingenting om det. Ja, men intressant. Med lägen som är kostnadsfria för de som äger spelet är aldrig fel.
Ja, men jag tror det är speedrun-grejen. Det lär de jag har lagt till bara för att så många har twitchat det och det har fått så stor uppmärksamhet på internet liksom.
Ja, det är ett bra spel det där.
Jag har inte öppnat mitt, det ligger hemma. Jag kommer nog efter Unicorn.
Absolut. Ja, men det tycker jag du ska testa faktiskt. Det vore intressant att höra dina intryck. Men det var sista nyheten.
Det var sista.
Ja, då tar vi och hoppar ut ur den här nyhetsrundan nu. För det är ju lite så här att det är lite stelt idag med oss gamla gubbar sitter här. Och jag känner det, på något sätt måste vi liksom luckra upp. Ja, Dan är ju inte med förvisso, så det är ju ganska lugnt. Men hur luckrar man upp situationen lite grann? Jo, man fånar ju till sig lite. Och då ska vi ju köra, ja, vi ska köpa, hyra eller skrota eländet då jag hatar av hela mitt väsen. Och då ska ni bokstavligen säga, skrota eländet då jag hatar det av hela mitt väsen. Och det är ju då, Matte stackar, då får man tre stycken alternativ. Och en ska man köpa, det den man älskar typ. Och sen hyr man en som man tycker okej. Okay, och sen ska man skrota eländet och jag hatar av hela mitt väsen. Det sista alternativet. Och det kommer vara spel det handlar om idag. Är du peppad, Matt?
Ja, alltså sist jag gjorde den här så hade jag ju oturen att det var film och att det bara var film som jag älskade, typ.
Det kanske var lite meningen.
Ja, jo, absolut, det var det ju.
Det kommer vara lättare idag, tror jag.
Okej. Okay. Du, ja, säger det. Du säger det, och det har du sagt förut.
Jo, det
förut.
Kommer vara. Jo, men nu, för det är så här, när jag gör de här ibland så gör jag dem så här, okej, den här första ska vara riktad mot person X, ja, och den här nummer två ska vara riktad mot person Y och så. Men idag har jag bara dragit saker ur någon slags magisk hatt här någonstans. Så där, huruvida ni ens har spelat vissa av de här spelen återstår att se. Och har ni inte det, då är det ju hur lätt som helst att kasta det, eller hur? Så att vi gör så här. Jag börjar med tre stycken spel och spelen är Super Mario RPG, Baldur's Gate 2 och Final Fantasy 7. Ni ska köpa ett, ni ska hyra ett och ni ska bokstavligen säga skrota eländet och jag hatar av hela mitt väsen. Poki,
ja,
du får börja.
Jag vill, vad var det bästa att köpa?
Köpa.
Vill jag köpa Baldur's Gate 2? Jag vill, okay, hyra Final Fantasy 7 och det där jäkla Mario RPG, det vill jag kasta i soptunnan och hata det av hela mitt väsen.
Close
och det är faktiskt
perfect.
Rätt, för jag har aldrig spelat det.
Ja, men då så. Då får vi se om vi alla är likadana kanske. Vad säger Matte då? Mm. Han sitter där, det ser ut som han håller in en turd.
Ja, det känns nästan som att jag gör det. Nej, men jag köper Baldur's Gate 2. Jag hyr Mario RPG och så kastar jag det där jävla... Jag skrotar det där jävla Final Fantasy-spelet för jag hatar det av hela mitt väsen.
Vilket spel hatar du av hela ditt väsen?
Final Fantasy, vad det nu hette.
Sju.
Han, ja, hatar precis. Det så mycket det så han kommer inte, ja, ens ihåg titta.
Ja, exakt.
Han glömmer det med flit. Ja, jag köper Baldur's Gate 2. Jag hyr Final Fantasy 7 och skrotar elent och jag hatar av hela mitt väsen. Super Mario RPG. Så, då har vi gjort en sån. Vill ni ha en till eller ska vi gå vidare?
Ja, det kan vi göra.
Ja. Ja. Jag har ju förberett totalt tre, så vi kan dra en.
Jag kan lägga till att jag hade inte spelat något av de tre spelen alls.
Du ser, ännu roligare, ja, då, för alltid är det någon där ute. Bara... Ja. Jag vet inte varför det är Chipmunk som lyssnar på oss.
Jo, det...
Här kommer tre spel. Fallout New Vegas, Dragon Age Origins och Skies of Arcadia. Jag vet att Matte var... Vad fan är Skies of Arcadia för
något? Jag kan börja.
Ja, börja du.
Jag köper Skies of Arcadia. Jag hyr Dragon Age Origins. Och jag kommer inte ens ihåg vad det tredje var. Vad var det tredje?
Fallout New Vegas.
Ja, det är återigen. Jag har fortfarande inte spelat Fallout New Vegas. Så den kastar jag i soptunnan och hatar den och hela mitt väsen.
Ja, du ser, Matti, nu brinner i skägget på honom.
Är det så? Ja, jag ser det på honom. Jäkla, kolla blicken där.
Ja. Skies of Arcadia.
Matti kommer sätta sig och skriva hatbrev efter det.
Är inte det ett JRPG av något slag? Det är ganska känt. Ja, Matte.
Jaha, då var det jag då. Jag köper Fallout New Vegas. Nej. Jag hyr
Du sa Fallout New Vegas.
Jag köper Fallout New Vegas. Mm. Jag hyr Dragon Age Origins och så kastar jag Skies of Arcadia i soporna där det hör hemma. För jag har inte spelat det, men jag hatar det säkert av hela mitt väsen.
Oj,
alltså, det är mycket hat i det här avsnittet.
Ja, det är mycket hat. Men det är mycket så här, där man köper älskar man ju också. Så att man kan ju vända på det om man vill. Man kanske ska döpa om det till älska att köpa det eller något. Så här,
älskar. Men jag köper en ny kopia varje år.
Ja,
för jag älskar det så mycket.
Varje torsdag.
Av hela mitt hjärta.
Ja, men då kan jag variera upp det lite och säga att jag köper Dragon Age Origins.
Boo.
Och jag hyr Fallout New Vegas. Men jag skrotar Skies of Arcadia, för det här eländet hatar jag av hela mitt väsen.
Nästa gång får Jesper vara med. Det, alltså...
Ibland har jag gjort några sådana här där det varit tre JRPGs eller något, och då har ju stackars Jesper suttit där. Fast han brukar vara ganska pragmatisk. Det brukar gå ganska snabbt för han egentligen. Så jag får inte den riktigt den effekt jag vill ha ibland. Men oh well. Vi gör så här, vi tar den sista tredje så kastar vi bort
den. Det är inte som när jag och Emil måste välja mellan 80-tals skräckfilmer.
Nej, precis. Nej. Det här blir nog ännu mer frågetecken i Mattes panna kanske. Men vi har tre spel. Secret of Mana, klassiskt JRPG. Mm-hmm. Star Wars Knights of the Old Republic, ytterligare ett JRPG. Och Bioshock.
Mm. Mm.
Mycket RPG.
Ja.
Ja, Matte.
Vad säger du, Matte?
Jag köper Bioshock. Sen kommer jag inte ihåg vilka de andra två alternativen var.
Kotor och Secret of Mana.
Okej, jag hyr Kotor och så skrotar jag det jäkla Secret of Mana. Hatade av hela mitt väsen.
Mm. Jag gör så här. Kontroll C, Kontroll V.
Se där.
Det är Bioshock. Det är ju ett av mina favoritspel ever. Så den var ju ganska given. Så den köper vi. Och sen eller vänta, kanske vill ha Mana. Ja, jag tror fastän jag tar Mana för det faktiskt. Nej, det gör jag inte. Jag tar Mana sist. Mana hatar jag och slänger i soptunnan och avskyr av hela mitt själ och allting. Värsta okay. Skitspelet jag någonsin har spelat.
Du hatar den av hela ditt väsen till och med.
Nej, inte så illa. Matte, nu får du fan ge dig.
Jag tror jag köper Star Wars Knights of the Republic.
Är det så?
Och hyr Bioshock. Och det här Secret of Mana, det skrotar vi, va? Nej. Jag menar, jag hatar ju den då av hela mitt väsen, så varför ska vi ha kvar den? Ja. Också en mening. Det är kul att få det. Jag vill ju byta den där meningen till något annat sen som är lite mer snaskigt, men det får jag ta i nästa omgång när nu det blir och i vilket avsnitt. Men med det sagt så ska vi låta, det kändes som att JRPG:erna var de som nästan mest fick dö där. Och vi kommer väl förhoppningsvis komma tillbaka till några sådana liknande spel senare som faktiskt inte blir skrotade så elakt. För vi ska ta upp lite vad vi spelat och sett och allt sånt där. Och jag tänker vi hoppa på han med glasögon och skägg där som heter Mattias Malm.
Näsa du.
Och frågar, men det här Boar Blasters.
Ja.
Är man ett vildsvin då?
Eller en giraff?
Nej. Man är dvärgar.
Jaha, ja.
Av fantasy sort, alltså fantasyklassen dvärgar är man. Så att inte folk börjar härja om att det heter faktiskt kortväxt, men skitsamma. Så här, klassiska fantasy dvärgar älskar ju rikedomar och sina gruvor, och det är just vad det här spelet går ut på. Man kommer till olika banor som är som en dig site eller en plats att gräva på, och som en slags helikopter så skjuter man ner sig i marken och ska komma ända ner till botten, för där finns det en enorm skattkista, och på vägen ner så finns det givetvis en massa andra juveler att samla på sig, andra skattkister att öppna och få åt sig rikedomar ifrån. Och det finns även en och annan fiende också som gör livet surt för en ibland. Det här blandas också upp i de olika banorna med att ibland får du olika typer av specialuppdrag. Att du ska förstöra alla de här tornen som skjuter med kanoner, eller du ska samla upp alla de här objekten, för att det finns som en berättelse om att man snubblar över hemligheter som är kopplade till goblins, som är någon fiendefaktion. Så de upptäcker att de planerar något fuffens här, det behöver vi luska vidare på. Och förutom att man har skjutvapen så har du även en specialförmåga. Du spelar som tre dvärgar. De heter Gunnar, Ragnhild och jag tror faktiskt att den tredje heter Gert.
Hittar du bara på nu eller?
Nej, alltså det är på riktigt. Gunnar och Ragnhild är jag väldigt säker på. Gunnar är dessutom den första man spelar som.
Ja.
Det är lite Gunnar har en specialförmåga att han kan göra sig till som ett eldklot så att han kan pressa sig igenom sten och fiender utan att ta någon skada. Ragnhild kan skjuta en jäkla massa målsökande missiler som spränger saker överallt och gör stora hål åt dig att åka igenom. Ja, och Gert kan ju då skjuta. Jag kommer inte ihåg vad. Jag tror han heter Gert. Skitsamma, men han
heter Gert.
Nu gör han det.
Ja, han får göra det. Han skjuter en stråle som förvandlar stenblocken till juveler som dels går sönder lättare och sen så samlar han ju på sig ännu mer rikedomar. Dessa rikedomar använder du för att uppgradera din farkost. Du öka på bränsle så att du kan åka längre utan att bensinen tar slut, vilket är väldigt irriterande, för det finns inte så mycket bränsle utspritt på banan att samla på sig heller. Så det är ganska ofta som banan tar slut med att soppan tar slut och jag kraschade. Och att du kan även utveckla att vapnen är starkare och så. Och sen under grävandets gång får du lite som i Vampire Survivors, att när du har samlat på dig tillräckligt så stannar spelet upp och så får du välja en temporär förmåga också. Så. Och det är spelet, det upprepar sig för varje bana, men banorna är ganska varierande sett till hur de ser ut. De varierar med olika element. Några är bara sten så att det är grått, andra är väldigt isiga, andra ser ut som träsk eller eldmarker, och vissa blandar till och med allt sammans beroende på hur långt ner du kommer, och fienderna blir ju svårare och svårare, och det är längre och längre ner till botten, så den där jäkla bränslemätaren sjunker ju sakta men säkert.
Så. Ja, för det här är ju som, jag har ju också kört en del och det är ju liksom, det är så old school på ett sätt i det här, att det får mig att tänka på en slags mashup mellan shoot 'em up och twin stick shooter.
Ja, men det har lite den känslan.
Och samtidigt så borrar du liksom, du borrar ju ner i jorden liksom, så du måste hela tiden så här, okej, hur tar jag mig ner? Ibland tar det stopp för du kanske inte har tillgång till den här specialattacken just då, och då får du skjuter ju konstant i och med att det är twin stick shooter liknande.
Ja.
Men ibland kommer du till vissa typer av stenar som är lite längre, det tar lite längre tid att skjuta dem, så att du vill ju, nästa omgång ska jag fan uppgradera damagen på mina vapen, förutsatt att jag får tillräckligt mycket pengar.
Ja, liksom. Precis.
Ja. Och så får man lite mer pengar, jag tar uppgradera lite, så kommer man lite längre och lite längre och lite längre.
Ja, och du får ju också göra ett val varje gång då det är avslutat, att om du vill uppgradera med detsamma eller om du om du vill vara lite sparsam och känna att, nej men om jag gör en grävning till, då får jag ju förhoppningsvis ännu mer juveler och kan köpa ännu fler saker. Så, för det blir ju dyrare och dyrare också, förvisso.
Precis. Men,
så.
Ändå skönt det här att se att det är en väldigt rätt fram spelloop på något sätt. Ja. Så att jag tror det är väldigt approachable för vem som helst. Liksom.
Ja, alltså det är väldigt lätt att lära sig och spela. Mm. Och det är hyfsat lätt att bemästra det också, för att jag tycker att utmaningsnivån är ganska balanserad också. Visst, det är lite, det kan vara lite småsvårt ibland, men det är inte brutalt.
Nej.
Brutalt är det inte.
Nej, och jag menar, även om du failar, det vill säga att bensinet tar slut då, så alla de pengar du tjänar in på den runnen, så får du behålla dem.
Ja, det får du göra. Du får ju välja try again eller continue. Väljer du try again, då går du ju miste om dem, för då vill du ju göra ett nytt försök. Men om du bara trycker continue, så får du fortfarande behålla allt det du samlade på dig. Så det är väldigt schysst på det sättet. Sen, alltså jag gillar pixelgrafiken, för att det känns som att de ändå har lite mer detaljer än vad vanlig så här 8-bits grafik har innan. Jag tror att de blandar med lite annan typ av grafik med. Och musiken tycker jag väldigt mycket om också. Det är lite åt, ja men tänk tänk synth wave fast med mycket tydligare rytmer och typ hookar eller något sånt.
Det är
typ.
Så här bitpop-aktigt.
Ja, ungefär.
Är det lite så, av en roguelite typ eller?
Ja, det är det.
Så man, på, man har kvar sina uppgraderingar liksom till nästa run och så. Ja.
Exakt så. Mm.
Kan man klara spelet eller är det liksom neverending?
Jag tror att du kan klara spelet för du kommer komma till en typ av boss vid ett tillfälle, men jag kan ju erkänna att jag är ju inte färdig inom situationstecken med spelet, så jag vet ju inte vad som händer sen, men det är också ganska tydligt att det känns som att spelet är gjort för att du ska återkomma till det gång på gång. Så jag tror att det finns potential för att hålla på hur länge du vill att det ska hålla på i stort sett.
Är det Steam eller?
Ja, ja, precis. Och det kostar typ 8 euro ungefär.
Det var min nästa fråga.
8,09 euro. Mm. Så det är ganska billigt just nu.
I will wishlist this.
Yes.
Ja. Och jag menar, jag har ju kört där också. Jag har varit hooked direkt. Tänkte, ja, men jag ska nog bara köra en kort stund. Och så hade det gått en timme.
Ja.
Och det bör ju sägas att de här banorna är ganska korta då. Ja, så att du hinner ju köra på en timme. Då hinner du ju klara av ett gäng av de här flytande öarna eller vad det är för någonting. Som man åker runt med sin helikopter och väljer vilken du ska ta dig an. Ja, Boar Blasters. Ja, jag ser ju här, du är inte ensam om att gilla det, för alla recensioner på Steam säger väldigt positiva totalt. Så att, ja. Vi kan hoppa vidare då, för jag, apropå att vara positiv, det är ju väldigt många som är positiva för spelet jag har suttit och lirat mycket nu, som heter Outcast, A New Beginning. Jag vet inte hur många som känner ni till originalspelet Outcast som kom 99?
Nej.
Det är lite så här skräckiga. Nej.
Nej, det är Outlast.
Ah, okej, okay. Fel spel.
Ja, du är nog inte ensam om att
blanda ihop dem.
Outcast var ju ett spel som kom 99 och då var det känt på grund av att de använde ju voxelbaserad grafik då, så att man kunde liksom se på väldigt långt avstånd, och då 99 så var det så här: wow, jag kan se typ ända bort, och så ser man en prick typ på horisonten och den rör på sig, man förstår att det är en annan karaktär där. Idag är inte det lika mycket wow-faktor över det. Så hur liksom för över då Outcast till en modern setting? Det gör du genom att göra det till en open world-spel. Mal 1A open world. Du spelar som en snubbe som har det, och han heter så här faktiskt. Han heter Cutter Slade.
Wow.
Jag tror du skulle säga ett dvärgnamn där eller någonting.
Ja, han heter Cutter Slade och han råkar komma till en annan dimension. Because han kommer till en annan dimension. Han blev strandsatt i förra spelet på en värld och behövde liksom prata med karaktärer för att reda och hjälpa karaktärer och på så sätt ta sig vidare hem. Men uppenbarligen gick ju inte det som det skulle kanske, för han istället kom till en annan dimension. Och i den här, när han kommer till den här platsen nu som en slags open world, så är ju hans uppdrag väldigt tydligt. Nu ska han hitta ett sätt att ta sig hem. Så att det är samma upplägg igen egentligen. Och det är ett ganska snyggt spel. Ett ganska krävande spel. Rent prestandamässigt. Men det är samtidigt som att de har tänkt så här: men du Bengt där borta, du som skriver story. Kan vi inte ha en story i det här spelet? Ja, vad ska du... Ja, första bästa, vad som helst. Man strandsatt. Försöka hitta hem, kanske ha haft en familj. Räcker det? Ja, det räcker. Vi behöver inte fylla på något mer om det. Jaha, så du behöver inte ha, du vill inte veta något mer om det? Alltså, du kan väl bara hitta på några ord då. För i spelet så han pratar ju med utomjordingar och de säger ju hela tiden ord på sitt språk som du inte vet vad de betyder, för det är ju ett annat språk. Men du har en glossary som du kan trycka på så får du upp vad det betyder. Jaha, det är ju en USP. Det här USP, det vill säga en unik säljpunkt, va? Det är ju jättebra. Då, bra. Paketera det och sälj skiten. Så, nu har vi det. Outcast, A New Beginning.
Synbara att Chance of Scenario gjorde språkbiten förra året.
Ja. Precis. Nej, alltså, sett. Du springer runt och skjuter skit. Gör eskorteringsuppdrag med får.
Because why not?
Förväxta 2 meters höga får eller någon flygande snabellarv. Det är så här, någon har gått så här, ja, men om vi inte kan ha en bra story så kan vi åtminstone ha märkliga varelser. Ja, okej. Okay. Och så sitter de där lite så här lojt och slänger ihop ett spel och så släpper de ut spelet. Och, så, och det är ju ett stort spel. Det är säkert runt 50-100 timmar beroende på hur du kör. Det är en enorm värld och själva världen är väldigt vacker och fin och varierad. Karaktärerna är ju lika intressanta som spån ungefär. Och det är, så här, det är så svårt att säga någonting köttigt, fylligt om spelet. För det är så by the numbers. Mm. Det är som att de har bara, okej, vad ska vi göra för att göra ett open world-spel? Vi gör det här och det här. Story, ja, än en gång, ta in Bengt där borta, han vet någonting. Whatever, bara släng in Bengt. Släng in något, okej, det här, klart.
Single player eller multiplayer?
Det är single. Det är single. Jag har ju sett att det har fått mestadels positiv respons, men jag skulle säga att det är ju inte dåligt så. Det mesta att det är så oinspirerat och nästan... Det känns lite som att de bara inte bryr sig lika mycket så som kanske originalspelet gjorde. Nu var ju originalspelet i en helt annan tid när det kom, så att det går inte att jämföra ens. Och det finns en del intressanta aspekter i spelet, som att han har en jetpack och han kan glida jämst med marken, så behöver inga fordon i den här stora öppna världen. Du kan bara bokstavligen glida över markytan i 140 km i timman och sen bara rakt in i en bergväg och bara, åh, det gick bra. Han styr som en räka på is också, så att det känns...
Han flyger av sig självt, sa du, eller?
Han har ju jetpack.
Jaha, okej.
Okay. Ja, det har alla snubbar. Apropå dåliga saker... Jag egentligen skulle jag avrunda där, men jag kom på att det har ju också ett väldigt dumt quest-log-system. För i de flesta spel så har du en väldigt tydlig skärm som står, det här är din quest. Och när du klarar den så bockas den av och du kan se en ny quest under. Här har man valt att ha i någon slags mindmap-format. Så att du har en stor boll i mitten som är slutmålet. Och sen delas det ut i små sträck ut åt sidorna. Så här, där det är andra bollar. Och de bollarna har bollar i sig med uppdrag. Och när du klarar av en sån, då visar det ibland inte riktigt om du är helt klar ibland, för vissa saker är i realtid också. Så att ja, men den här, du ska eskortera den här jävla snabellarven nu i 5 minuter. Och sen ska du vänta tills den har växt klart. Men det, under tiden så är det så här, ja, hur vet jag när den växt klart? Ja, det ser du på den här sliden här som rör på sig. Men den står ju still. Ja, men då har du missat något. Men vi säger inte vad. För att du har ju bubblorna här du kan titta på.
Men varför?
Ja, just det. Jag börjar säga också att spelet, i och med att du har det här språket apropå tjänst och scenar, så har spelet valt att du som spelare alltid måste prata med alla karaktärer. Och det är ju inte fel i sig, eller hur?
Nej.
Men förloppet är alltid så här. Du går till Bengt. Nu kommer en till Bengt här. Bengt säger, ja men tjena, jo men jag kan berätta lite om det här. Men du måste prata med Urban, för han vet mer om det här. Då går jag till Urban och Urban säger, ja men det här, jag kan berätta lite om det här. Men jag har inte alla detaljer, du får gå tillbaka till Bengt. Då går du tillbaka till Bengt och Bengt säger, ja men det vet jag ju lite om. Och så berättar han lite, men du, Sixten, han har mer info om det här. Så du går till Sixten och så pratar du med Sixten. Och Sixten säger, ja det här kan du få reda på. Och så måste du gå med Ulla och prata med Ulla. Och sen är det Bengt igen. Och så går du tillbaka till originalnissen igen och så säger, ja men så var det ju. Så att spelet gör mycket att du, med att du måste hela tiden prata med varenda jävel om varenda jävla ämne.
Matte, fick du också Asterix Obelix vibbar av det här eller?
Ja. Ja, lite, ja, precis. Ja, just
det.
Just det. I de 12 stormbåden. Jag kommer inte ihåg vad det...
Då ska du ha plakat.
Dårskapens hus, eller vad det heter, typ.
Ja. Ja, det är just det här att spelet så tydligt... Spelutvecklarna tänker att, ja, men det är ju väldigt viktigt att man interagerar med folk, så att vi måste implementera det. Inte för att det i sig är bra, men för att för sakens skull så ska du prata med folk.
Ja, de är ju
men
där.
Det är inte, de kunde ju bara ha sagt att den här första nissen du pratar med, han har alla svar och ger dig uppdragsstrukturen klart och tydligt. Men nej, du ska gå som en jävla pinball mellan 40 pers och få lite nuggets av information varje gång. Och det är lite intressant på ett sätt, för de kan finnas lite intressanta aspekter och lite roliga dialoger ibland. Men på det stora hela är det sjukt drygt hur de har valt att lägga upp det där. Och jag sitter så här, bara, åh nej, fan, jag måste prata med någon, jag vet inte vem det är. Men jag ser det 14 utropstecken på den här kartan och alla vill att jag ska prata med dem. För att de har kanske en tiondel av informationen jag behöver för att bli klar med det här uppdragsjäveln jag sitter på.
Det låter ju som att, att man ägnar väldigt mycket tid i spelsessionen åt att ens lista ut vad som är ditt quest för tillfället, ja, med tanke på den där mindmap-grejen.
Det blir roligare, jag som skulle avsluta det här, nu håller jag på fortfarande. Det blir roligare, för det buggar ju också, och det har buggat ut i uppdragsstrukturen. Så att jag har ju kommit till en plats där jag ska göra en viss sak i uppdragsstrukturen, och då är det förmodligen att prata med någon, men den har buggat ur och visar inte vem jag ska prata med. Och i och med att det är typ bokstavligen en hel kontinent med människor, så vet jag inte om jag kan avsluta questlinen, för att det finns ingenstans som signalerar vem jag ska prata med. Så jag måste bokstavligen prata med alla i hela världen. Och då måste jag ta alla val också på alla karaktärer, för de har 40 000 små dialogbubblor att prata med. Och det där kan ju vara, för jag vet inte, är det att de har berättat något som jag missat, men det är inget som är signalerat på kartan, eller är det bara en bugg? Jag vet inte ens om den bugg. Jag vet att det finns andra buggar. Ibland har du vet det här klassiska med den där fienden. Halva skallen sitter i väggen där. Det är lätt att skjuta på. Jag står och skjuter i nacken på den här. Så, nu dog han. Vad skönt. Men just uppdragsstrukturen och en eventuell bugg gör det här som en axelryckning till spel. Jag skulle säga, om ni älskade originalet, då ska ni undvika det. Om ni inte bryr er om originalet men älskar open world, då kan det vara värt att kika in det. Sitter ni på konsol, så finns det upp till i alla fall igår när jag spelade in, så fanns det demo på det. Det fanns på Steam ett demo, men det har de tagit bort av någon anledning. Testa demot först. För allt smör i Småland, testa demot. Okej?
Okay? Okej. Okay. Finns
ingen som heter Hjärt i alla fall.
Där. Nej, det då.
Han heter Hjärt. Nej. Nu ska vi äntligen gå över till Pokey här. För jag tänker Unicorn Overlord. Ge oss lite smaskig JRPG tactical.
Det är det här Matta har väntat på hela avsnittet, det ser jag på honom.
Ja.
Ja. Unicorn Overlord, det är ett spel. Tänk dig om Atlus och Vanilla Bear fick ett barn tillsammans, så kommer, jag vet inte om ni har spelat Odin's Spear på PS2, PS2.
Nej.
Då blir den här liknelsen väldigt svår. Men
ja, för lyssnarna blir
ja, de kan ju det här redan, det är lugnt. Mm-hmm. Men om du tänker dig ett Final Fantasy-spel, alltså gå lite på kartan så här med trupper, och sen varje trupp har ett visst antal karaktärer i sig, och varje karaktär kan du equippa med olika skills och olika, beroende på om du är en bågskytt, en fighter, en cleric, en ängel eller vad som helst egentligen. Och när du spelar spelet genom banorna, så får du nästan vid varje uppdrag, så får du liksom typ så här, ja, men nu låser du upp den här klassen, typ en magiker, och de är bra på att döda gubbar med stora feta rustningar, och de gubbarna med stora feta rustningar är bra på att ta hand om små gubbar med, alltså typ fighters med svärd och sånt. Så man låser upp grejer hela tiden, man lär sig nya grejer hela tiden. Men spelet börjar i alla fall i Kingdom of Cornea. Det är ett JRPG, okej?
Ja, Cornea. Det kunde inte vara mer corny än Cornea. För all del.
Och det första som händer, alltså vi droppas in mitt i ett krig. Så huvudpersonens mamma Ilenia, hon säger till typ sin Varsall typ att ta min son Alain här och fly med honom. Vi kommer förlora det här kriget liksom. Så fly med honom och se till så att han blir en bra man och växer upp och blir stor och stark typ. Så att han sen kan ta tillbaka sin krona liksom. Så att personen som anfaller deras land, han tar ju i princip över stora delar. Hans grej med att ta över det här kingdomet, det är så här att han vill ta över hela jorden i princip, hela världen. Så han vill bli liksom the master of hela världen i princip. The big bad guy liksom.
Twirling mustache.
Ja, lite så, guy. Definitivt. Vi vet inte om han har mustasch, för han har en stor hjälm på sig, stor riddarstruktur. Men det slutar i alla fall det kriget med att vi flyr till häst med honom, och sen så blir det 10 år senare och vi får inte riktigt reda på vad som händer i den här fighten, utan det kommer man få reda på genom spelets gång sen. Och det första man får göra när man börjar spelet är att man har en fight med sin nu barndomskompis Lex. Så man lär sig grunderna hur man ska fightas och sånt. Och du styr alla trupper i realtid. Du kan liksom pausa spelet när du vill. Och då kan du, när du har pausat, du trycker på cirkel, var det på PS5. Och då kan du liksom använda items, heala, du kan buffa, du kan liksom bestämma min, den här armén ska gå åt det hållet, den andra armén ska gå åt det hållet. Och du kan i början när du spelar kan du bara ha 2 arméer ute på kartan som går samtidigt. Och när din armé träffar en annan armé, en fiendarmé, då blir det som, alltså tänk dig Final Fantasy turn-based battle, men det är en auto-battler. Så varje karaktär, alltså säg huvudpersonen som är lite starkare, han har, jag tror han har 2 prickar i början, eller 2 action points. Och i varje action point då, så antingen så attackerar han eller så guardar han, och beroende på vad som händer i fighten, vilka som anfaller först, vilka som har mest attack speed och sånt här, så händer det lite olika grejer. Och sen kan du välja, för i varje armé så har du 6 rader, 3 bakre rader och 3 främre. Och gubbarna, klasserna gör olika grejer beroende på vart du sätter dem på de här olika raderna. Så till exempel en rogue, om du sätter honom i främre raden, då blir han jättebra på dodge alla attacker. Sätter honom på bakre raden så kommer han göra jättehög crit damage. Men spelet är, där folk har gnällt på lite, att spelet är för lätt. Alltså du kan i princip bara in och mörsa. Du behöver liksom inte tänka så mycket på vart du sätter gubbar och sånt. För fiendens arméer är nästan alltid, om du går på en armé så är det ju bra liksom att du har en healer, du har en fighter, en tjock tank och en healer magiker till exempel, någon damage dealer. Medan fienden så är nästan alltid så här, ja men han har 4 gubbar i sin armé, men det är nästan bara svärdsmän eller bara, och då är det ganska enkelt att kontra spelet hur du ska.
Men är det liksom så här som att när du går in i de här striderna, är det liksom 2 små arméer som slåss, eller är det, ser man liksom gubbarna i strid? Bara.
Och det kan ju vara så att beroende på hur du presterar i världen, alltså i on the big map om man säger, när man går på overmappen om man säger, då kan du göra så här massa olika quests och sånt, och då låser du upp, för hela spelet går ut på att du ska ta tillbaka kungadömet liksom. Så du åker runt bland de här, hela spelet är 5 olika riken, och alla vill ju bli av med den här mäktiga kungen i mitten om man säger. Så du kommer, jag har inte kommit jättelångt, jag har ju bara spelat några timmar.
Alltså, förlåt jag avbryter, men allt du beskriver låter som Heroes of Might and Magic.
Det är typ Heroes of Might and Magic.
Det låter exakt som Heroes of Might and Magic, bara att man kanske ser karaktären lite närmare avstånd. Så. Jag blir intresserad.
Alltså, när jag såg spelet från första början, jag bara, nej, alltså det här är inget för mig. Men ju mer jag spelar, ju mer så här blir jag bara, det här är typ mitt Game of the Year. Alltså.
Jaha, vad
roligt. Än så länge, men alltså det finns, jag har ju bara spelat 5 timmar av ett potentiellt 100 timmars spel, så det säger inte så mycket.
Men rent så här, jag tänker rent krasst, så kommer det är inte som att det blir en plattform en tredjedel in i spelet. Det kommer ju vara det här upplägget, så 5 timmar är väl ändå ganska mycket strider och varit med.
Definitivt.
Om, så då vet ju begreppet.
Och det är lite, alltså ni har ju spelat kanske XCOM eller något sånt. Alltså det är lite typ av den stilen när du går på kartan. Men dör gubbarna i fight, så behöver, då är inte det kört liksom, om man säger.
Nej.
Och du kan även, om du har en jättehög levelad gubbe och ett party, du kan slänga in en level 1 med en level 20 till exempel, och då kommer den här level 20 slakta fienden förhoppningsvis. Och då kommer den här level 1 gå upp ganska mycket i experience, så du kan liksom.
Men var det också att kunde man ta över typ slott och få saker och ting, som man får mer armégubbar och sånt liksom,
när du kommer in i en fight, ju mer grejer du gör i fighten, alltså när du dödar fiendearméer eller tar över, som du säger, en del kartor har typ ett slott eller en bro med en garrison på till exempel. Och ju mer sådana platser du tar över, ju mer renown points får du. Och när du får de här poängerna i battlen, om man säger, så kan du använda dem till antingen så kan du sätta ut nya arméer. Så långt jag har kommit nu så har jag 3 arméer som jag kan sätta ut på kartan. Nej, 4 arméer som jag kan sätta ut på kartan. Så jag har typ 8-10 gubbar. Så man är lite så här, ja, men jag vill sätta den här och den ihop, för de, det är lite som Fire Emblem också, att de du sätter ihop med varandra, de får de går upp i typ moral med varandra, eller vad ska man säga, de lär känna varandra. Så det är vad jag har förstått, lite senare i spelet så kommer du att ha typ flera hundra gubbar liksom, så det kommer bli jättesvårt för dig att liksom välja vilka, så du kommer ju kunna spela om spelet hur mycket som helst om man...
Ja, alltså, du är övertygad, jag ska nog ta ner, för jag såg att det finns demo på Xbox, jag ska nog ta ner och testa det faktiskt.
Jag tycker det är jättebra i alla fall.
Ja, jag har en viktig fråga. När kommer enhörningen in i bilden och heter den Hjärt?
Den heter definitivt inte Hjärt, men enhörningen kommer in inom de första 3 minuterna av spelet.
Och säger tja! Ja,
nej, för själva enhörningen kommer i första scenen. Så när ens mamma ger en ring till ens livvakt, typ, han som tar hand om dig. Och det är The Unicorn Ring. Och det är den som säger att du är liksom prinsen, typ.
Ja.
Och det är bara de som har det här, deras blod, typ, som kan styra den här ringen. Och den har lite speciella krafter som jag inte vill prata öppet om, utan det är bättre att spela spelet.
Har man enhörningsblod,
då är man mäktig, Fredda.
Ja, jag tror att enhörningen heter Hjärt.
Ja, jag tror det. Vad tror du, Matte?
Jag tror också att den heter Hjärt. Det är det bästa enhörnings...
Jag tror Matte kommer att ladda ner det här demot också. Han såg riktigt taggad ut.
Jag tycker att spelet ser fint ut i alla fall. Och jag är inte... Nej, men sen, jag är inte främmande för Heroes. Det är faktiskt det som har gjort att jag kanske inte har stängt av intresseknappen helt och hållet. För jag tycker att det ändå ser intressant ut.
Alltså, när de visar upp det här på några event eller vad, så kommer jag ihåg att du sa att det här ser kanske intressant ut. Så du, mumlar du fram ur skägget då redan.
En sak som jag tycker de har gjort jättebra, det är att alla dina val påverkas i spelet. Så ett val som jag hade nu, det är att jag, det är inte en jättestor spoiler egentligen, men jag slaktade ett sidequest. Så var det typ så här, om det var några tjuvar eller banditer som hade intagit en by, och sen kommer det två tjejer springande, och sen säger de så här, nej, rädda oss, de håller på att döda alla här borta, typ. Och då går man ju själv in där och tänker, nu kommer jag som riddare här och ska hjälpa alla. Och sen kommer man in i en battle, dödar tjuvarna, och sen efter fighten så får du ett val. Att antingen så kan du, den här ledaren för dem, han säger typ så här, åh, skona mig, min syster mår dåligt och jag dödar folk bara för jag behöver pengar, typ. Och då får du, och han verkar jättesketchy när han säger det här. Det är verkligen så här, man bara, det här är en bad guy, han ska ju dö liksom. Men jag valde faktiskt att skona honom, för jag tänker så här att om jag skonar honom så kanske jag kommer få med mig systern senare, tänker jag. Och jag tänker, systern kanske är en bra karaktär. Alltså, det är bara en vibe jag fick så här. Men rent krass så kände jag så här att den här killen, han förtjänar inte att gå vidare liksom. Men du får valet att lämna över honom till pöben, typ.
Ja. Mm, ja, men Unicorn Overlord, a.k.a. Hjärt. Hjärt. Nej, men vad kul att höra ändå. Jag ska definitivt testa demot. Och jag tänker vi hoppar över till Matte Mums. Vi kan väl blanda upp det lite och ta någonting annat då. Jag tänker Resident Alien. Nu är det dags, Matte.
Är det dags för den?
Nu är det dags. Jaha. Låt oss höra.
Okay.
Copy-paste Resident Evil.
TV-serien.
Vad sa du?
Copy-paste Resident Evil.
Ja, alltså varje gång jag har frågat folk om det så tittar de på mig som att, va? Menar du inte Resident Evil? Nej, men Resident Alien, det är en sci-fi-komediserie med Alan, hur fan man nu säger hans...
Tudyk.
Vad sa du?
Tudyk,
ja,
tror jag.
Exakt, han. Han spelar en utomjording som kraschlandar på jorden när han är ute på ett uppdrag. Och han dödar även en snubbe som är ensam i sin stuga. Och Och det visar sig dock, efter att han har varit på jorden ett tag, att den snubben du dödade är en läkare. Och huvudläkaren i den närliggande stan har dött, så du behöver åka dit och göra som en rättsundersökning ungefär, eller inspektera liket. Mm. Så han tvingas, från att han tänker att jag ska bara hålla mig i isolering, så tvingas han helt plötsligt ut bland alla människor, och sen så fortsätter det bara därifrån i hur han blir mer och mer exponerad för mänsklig interaktion, samtidigt som att han också försöker genomföra sitt topphemliga uppdrag han är där för att göra också. Och bara där så det var ju det som gjorde att jag fastnade för den, för att det är lite kul att se en person som inte förstår sociala koder alls, för han är väldigt mycket så här, om någon kommer och ge in till hans kontor, för han tar över som huvudläkare där sen. Mm. Kommer och lämna papper till honom och säger, här är papper som du ska ha idag. Jaha, okej. Okay. Ja, du har lämnat papperna, så nu kan du gå härifrån genom dörren där borta. Och så, och Alan har även lagt in i sin, han spelar väldigt mycket med ansiktet i den här karaktären, så att han lyckas ändå fånga ansiktsuttrycket av en person som inte förstår hur mänsklig mimik fungerar riktigt. Men så den har ju den väldigt knasiga underhållningen över sig, för att det är väldigt knäpp humor, inte bara med, alltså alla i den här stan är ju lite dumma i huvudet. De har en sheriff i stan som är en svart snubbe som varje gång han presenterar sig för någon ny så säger han att jag heter Mike, jag är sheriffen, men alla kallar mig för Big Black. Och alla tittar, och alla som står runt omkring tittar som att nej, det gör vi inte, men så.
Alan Tudyk kan ju vara väldigt rolig.
Han kan, jag tycker det med, och han är väldigt välkastad här. Men sen så vad som gör att jag tycker väldigt mycket om den här är att förutom den här knäppa humorn som tilltalar mig väldigt mycket, så är det också en väldigt fin studie av människan och mänskligheten, för det är väldigt mycket en studie i vad är det egentligen som gör en människa till en människa, och vad är det som för en utomstående skulle i slutändan göra att mänskligt liv förtjänar ändå att finnas till, för att det spelar ändå sin roll på det här sättet eventuellt. Så den blandar upp sin knasighet med att jag gissar på att någon författare har tänkt att jag ska använda den här berättelsen för att jag ska analysera hur jag ser på människans både brister och var nu den positiva motsatsen till brister är, som jag inte kommer ihåg nu.
Styrkor
heter det, ja. Precis. Den är i nu. Det finns 3 säsonger. Det är en sci-fi-serie. Alltså bolaget
sci-fi.
Ja, precis. Netflix har det nyligen plockat upp den, men det finns bara en säsong tillgänglig. Lite oklart vart man kan vart. Kommer inte riktigt ihåg vart man ser dem alla 3. Men den är värd att se, tycker jag definitivt.
Så. Kul att den är pågående också. Ja. Jag har bara hört lite om den. Jag bara, den har säkert lagts ner. För det känns som Sci-Fi Channel lägger ner saker.
Jag tror
hit och dit,
de hade ett uppehåll i och med att det bara har kommit 3 säsonger. Så tror jag att de möjligen hade en break mellan någon säsong, tror jag, nästan. För det har gått... Man märker på vissa karaktärer att det har gått några år sedan starten, för det är en kille som är typ 12 år i första säsongen. Han är en viktig karaktär, för han är den enda som kan se igenom det här som utomjordingen använder sig för att se mänsklig ut. Mm-hmm. Men tydligen så får vi lära oss av huvudpersonen då att det finns en på miljonen ungefär som kan se igenom den här biologiska imitationen han håller på med. Och den här grabben råkar faktiskt vara en sån. Så det finns ett sidospår i hur han försöker få hela stan att förstå att läkaren är en alien. Men han, nu i tredje säsongen så är det ganska tydligt att ja, men han är ju tonåring nu. Han är ju typ 15-16 år nu, ja, nästan. Så jag vet inte om de hade ett eller två års uppehåll vid något tillfälle.
Det var ju strejken om inte annat.
Ja, det om kan det ju kanske vara också. Ja, det har kommit 4 avsnitt i tredje säsongen nu. Så. Ja. Eller 5 kom jag på nu.
För som du beskrev det första så tänkte jag, mina tankar gick ju direkt till tredje klotet från solen.
Ja.
Den gamla sitcomen. Men sen när du började berätta lite mer ingående så här, okej, men det verkar vara som en lite mer råare twist på det.
Ja,
sätt. Lite mer, ja,
precis. Det finns även lite våld inslängt av lite brutal sort. Och sen så är det är ju inte bara huvudpersonen som ja, kallas för Harry van der Spiegel som du får en relation till. Utan du får en relation till mer eller mindre hela stan. Och alla karaktärer som har en viktig roll i berättelsen är väldigt fint skrivna allihopa. Det är väldigt tredimensionella karaktärer till att du förstår på ett sätt hur de har hamnat i situationen de befinner sig i och varför de förmodligen är som de är också. Så det är väldigt, väldigt fint nyanserad tv-serie tycker jag att det är.
Jaha, ja, då får jag ta ner ett par avsnitt.
Men är det
hur långa avsnitt är det?
Vad sa du?
Är det en ren komedi eller är det...
Ja, den är ju beskriven som en science fiction och dramakomediserie. Så det, och även om det är mycket drama i den också, så är det ju mycket knäpphumor också. Så det, i huvudsak är det en komedi, men med mycket sci-fi inslängt också. Så. Mm.
Ja, för jag visste inte ens att det var pågående. Jag brukar bli lite avtänd på såna här serier som dör på förhand sådär. Så man hinner knappt höra något om dem och då har de lagts ner. Mm. Och då, jag skippar det. Men okej, okay, ja. Netflix fanns den på
första säsongen finns där. Jag tror att den här har tagits emot ganska bra, så det är nog förmodligen därför den fortfarande lever kvar.
Härligt. Apropå tv-serier då, ska vi ta lite kort om dina intryck av Shogun, Pocky?
Oh, där har vi, ja, som du sa förra avsnittet, att this is good shit. det kan jag hålla med om, alltså. Det är, alltså,
ja,
jag
för, tror jag, har du sett alla avsnitt hittills?
De 4 har jag sett som finns ute. Uh-huh. Det var svårt att sluta när jag väl började, om vi säger så. Uh-huh. Men alltså, grejen att jag kanske är lite färgad, för ju, en av mina favoritfilmer är ju Sista Samurajen, och sen är jag lite Japan fanboy. Så jag skulle väl säga att det här är nog, om de fortsätter, eller jag kan bara gissa att det kommer bli bättre. Eller jag hoppas det,
ja,
i alla fall.
Det här... Ja, och det är ju en miniserie också, så den är ju, det är ju ett bestämt antal avsnitt. Det ska vara 10 och sen är den,
ja,
klar.
Ja, de har sagt liksom, att de inte ska göra mer också, så vad jag har förstått.
Ja, precis. Och det är ju efter boken och så, så att, jag vet inte varför de skulle hitta på något nytt.
Alltså, jag älskar verkligen alla karaktärer. Jag älskar han huvudkaraktären, eller ja, vad man nu kan kalla honom huvudkaraktär. Vad heter han?
John Blackthorne.
Och sen gillar jag, hon tycker jag är jättestark karaktär också. Moriko, eller vad heter hon?
Ja, hon som spelar så här. Jag vill inte vara en sån där grisgubbe här, men väldigt fin tjej.
Där. Ja, jag fick... Ja, okej, då är vi två grisgubbar här i chatten. Såna fan.
Nej, men så här, det är ju hon, det är ju så här, det är väldigt bra skådespeleri från alla inblandade. Ja. Hon och han som spelar den här Cosmo Jarvis som spelar Blackthorn, och än en gång som när jag sist tog upp han Sanada.
Ja, helt under, alltså han gör ju halva serien tycker jag.
Han,
alltså
Och det märks, för han har lagt, i och med att han är ju producent på det, man märker att han har lagt in all sitt know-how från alla år i industrin. Han bara rakt in i den här showen. För det, det känns som att han nu ska, det ska bära eller brista. Nu kör jag in, rakt in
jag
här.
Jag skrattar bara, nästan så jag kissar på mig när han bad om att hoppa och dyka.
Ja. Ja, det är tredje avsnittet där.
Nej, men den är helt underbar. Alltså, bland det bästa jag har sett skulle jag säga faktiskt.
Ja, vi får ju hoppas det håller i sig. Det är så, man blir ju lätt... Nu pratar vi här. Vi går inte in på några detaljer. Ni får ju lyssna på föregående avsnitt när jag gick in på det. Men,
eller kolla serien själva.
Ja, eller bara kolla serien. Den är på Disney Plus. Så att, och den släpps ju veckovis. En i veckan.
Jag hatar brorsonen, tror jag det, i den byn de är.
Ja.
Alltså, han bara så här, nej, försvinn.
Conniving little brat.
Exakt han. Liksom,
precis.
Det är bra, vi vet vad vi pratar
om. Just
det,
alla de här intrigerna är ju framställda på ett väldigt... Man förstår rent så här politiskt på något sätt hur olika karaktärer gör olika val och hur de funderar fram något. Och framförallt Torunaga, han som spelas av Sanada då, hur han rent strategiskt gör vissa val och så, och hur han skådespelar där, just hur han skådespelar inför de andra regenterna, alltså karaktären gör det och så, och hur han försöker förhålla sig för att inte bli av med huvudet bokstavligen.
Och när han lugnar sina, alltså när man ser på personer hur de typ så här nästan vill hoppa upp och typ slå huvudet av folk, men han typ så här bara nej, ursäkta min vasall här, han är lite, han har inte gjort något på länge eller något, jag vet inte.
Precis. Ja, är det kul att höra att du gillar den. Faktiskt. Mm. Sånt där är så här, när man tipsar om serier och sånt, så kan det vara lite, man kan hypa för mycket ibland, finns det ju alltid en risk. Jag tror jag sa det till dig också, Matte, om den här showen. Åh, det här borde du titta på, det här, sådär. Och då såg jag på Matte, han ryggade tillbaka lite och sen sa
Så gillar man en bra story, då kommer man gilla det här. Alltså, för det...
Jag har tänkt att se den. Ja. Jag har tänkt att ge den ett försök i alla fall. Mm. Så. Men jag kan rygga tillbaka spontant om någon försöker sälja in någonting som det bästa någonting. Typ.
Det är det bästa serien, Matte, nu.
Ja, men det, för jag sa ju det bästa hittills i år.
Ja, precis. Och det är ändå en rimlig... Ja,
som sagt, jag är nog ganska...
Så det är inte det bästa någonsin där.
Jag tycker nästan det är bland det bättre jag har sett faktiskt. Och det, men det, som sagt, jag tror att det är väldigt mycket min fanboy i Japan. Alltså det är mycket så här som spelar in liksom, vad du tycker är bra, vad jag tycker är bra. Liksom,
jo, men det...
Sen är det också det här, i slutändan så handlar det om helheten. För jag såg klart Masters of the Air igår, som är den här nya Band of Brothers-upplägget, fast det är flygare istället, bombflygare i andra världskriget. Och det är så här, det är när man får, när man har hela helheten bakom sig, så man på riktigt vet, okej, så här, nu vet jag, den var på den här nivån. Det kanske var starkt i början, men sen så gick det ner och sen gick det så och så. Mm. Och det kan ju vara, man får ju hålla igen lite Shogun. Det ska vara 10 avsnitt tror jag.
Ja,
på
vi
det.
Får ju se. De kan ju göra en Game of Thrones liksom eller någonting. Så.
Ja, men de kan göra rent hypotetiskt.
Jag tror inte det, de kommer pladaska, men... Men så här, jag är lite så här, när jag ser någonting färskt också så blir jag lite så här överhypad också, för att jag tycker det är så bra för stunden också. Så man får ta det med en skopa salt också. Liksom.
Samtidigt ska man inte ta ifrån, det är väl också ett tecken på att det är genuint bra också. Ja. Så, jag vill inte få det att låta som att man inte får tycka om någonting och inte får rekommendera... saker, så det är klart man får.
Det, utifrån min aspekt, när jag gick till den här Matte Mums här, så sa jag, det här är bästa hittills. Det här skulle du behöva se. När jag säger det till han som sitter där, så är det oftast för att jag brukar inte lyfta allt. Jag ser väldigt mycket, men när jag väl lyfter något så tror jag att det passar Matte, eller vem jag nu tipsar för. För jag tror det här kommer passa dig. Det blir intressant om du nu tittar det sen.
Det En sak som har retat mig lite som jag glömde nämna om Resident Alien, petitess egentligen, men jag kände så här att jag glömde ju nämna att den är baserad på en serietidning av Dark Horse.
Dark Horse? Mm.
Jag tror du skulle säga att den baserar på en sann historia.
Ja, precis. Ja, jag är foliehatsmatte till er tjänst.
Ja, precis. Ridandes på en enhörning som heter Gert.
What?
I don't know. Men när vi ändå pratar med dig, Pokey, här, Alan Wake 2, har du klämt en timma på ungefär.
Yes.
Och jag ser ju på, nu lös Matte upp det, han blir lite rosig om kinderna och så han är nyfiken nu på, vad är dina intryck
Mattes
här då?
Mattes goti 2023, eller? Gissar jag?
Ja, det var det.
Yes. Jag har ju bara spelat en timme som sagt, så jag har ju inte känt så mycket på det. Men bara känslan när du startar upp spelet och man får spela som den här nakna, lite knubbigare killen.
Och en Nightingale.
Ja, det visste jag. Ja, just det. Det visste jag visste. Jag skojar bara, haha. Så när man sprang upp där i början, nu vet jag inte hur mycket man ska berätta om det, för jag vet ju inte om alla har spelat
det. Nej, det är okej, det har gått 6 månader, jag tycker det är okej.
Men när man springer upp där i början från stranden, för man vaknar upp på stranden som en liten knubbig nightingale där, och sen ser man liksom folk med lampor och sånt i bakgrunden, och sen ser man där, ja men dit ska jag gå. Och sen fick man en scen, alltså jag satt i Freddan innan här att jag sket nästan på mig, alltså det var jobbigt. Och då blir det typ så här att det kommer upp ett ansikte mitt i skärmen så här, typ så här, och man, alltså jag höll på att ramla av stolen eller någonting. Och då visste jag direkt, det här är bra. Men bara atmosfären när du går, alltså jag spenderade ju säkert en halvtimme utav den där tiden bara gick och kollade på utsikten och typ så här, bara, det är bra grafik här och alltså jag fick ju så här Silent Hill-vibbar av spelet också. Jag vet ju inte hur mycket sånt det blir framöver. Jag har ju inte mött någonting än. Jag har ju bara gått på det här första mordplatsen om man säger och löst lite
precis.
Grejer.
Precis.
Jag har satt mig i en polisbil och åkt in till stan. Det är typ det jag har gjort.
Ja, som saga.
Och än så länge, alltså, jag är positiv. Tycker det verkar... Alltså, jag ser ju, när jag kände på spelet så vet jag ju, det här är ett spel jag kommer gilla, liksom. Kanske inte det bästa jag någonsin har spelat, men man vet aldrig.
Nej, man vet aldrig. Det här skulle vara kul att följa upp på också, så att säga 20 timmar in eller 10 timmar in eller någonting. När du verkligen har fått en stor bit av kakan. Så.
Definitivt.
Och sen finns ju, det är det där jävla kapitlet som alla tjatar om. Jag kommer inte säga något om du inte vet något. Men det finns ju ett visst kapitel i spelet som sätter topsy-turvy på spelet lite grann. Okay. Så. Till hur det är presenterat och hur det är gjort.
Jo.
Och det var en sån här, kan man göra det här i spel? Alltså jag har sett liknande typ, men inte alls på den här nivån. Jag vet inte, vad är det för något? Hur? Så en innoverande tänkt på något sätt, när det ändå förs in rent psykologiskt, är det rätt? Jag går runt som en katt.
Ja, men det är bra. Hur långt är spelet ungefär, ni som har spelat igenom det? Ish.
Ja, fan, långt var det? Var det 20-25 eller?
Det är nog något sånt, tror jag.
Och när möter man den här twister-grejen då? Typ 20 eller?
Det här kapitlet är... det är nog i mitten, tror jag. Fast det är lite... Det är svårt att säga, för det är med Alan Wake. Och du kan ju sen, ju mer du kör så kommer du förstå att du väljer när du ska köra med vilken karaktär. Så det är lite upp till dig när du når det här kapitlet. För om du väljer att köra med Saga hela tiden, då når du det här senare. Om du väljer att hoppa över till Alan Wake tidigare, då kanske du träffar på det mycket tidigare. Okay.
Så att, behöver jag spela på något speciellt sätt för att få en bättre upplevelse? Eller är det bara att köra? Liksom?
Nej.
Gör precis jag vill. Som du vill.
Du gör som du vill. Gör det. Jag vet att det finns någon guide i hur, för att saker och ting ska passa kronologiskt, så finns det en rekommenderad ordning, men det är bara att skita i och köra som du känner fört.
Och jag körde ju inte med det i åtanke, för jag tror det var innan spelet var släppt eller något. Och då när det var icke i kronologisk ordning på sätt och vis, så funkade det ändå på grund av att den det var bara så sömlöst utfört på något sätt med de här vissa scener som dyker upp framför dig med en annan karaktär som träffar på dig. Ja. Men varför står du här? Hur? Jag säger allt det här utan att spoila något då. Men ja, vi ska inte hålla oss för mycket där. Vi kan gå vidare. Yes. Matte Mums.
Mm-hmm.
Du har första intryck på Welcome to Paradise.
Ja, det är spelet jag har blivit tilldelad att recensera.
Det är, vad fan är det här?
Ja du, det kan man undra. Det är något slags isometriskt actionspel med lite survival-vibbar. Jag fick ju väldigt mycket how to survive-vibbar av okay. Hur det framställde sig i någon, framförallt i början, för att det är så här: är du inte trött på att springa och lite sådär, en slags reklamvideo. För grejen är den att det utspelar sig under en tid på jorden då det är en zombieapokalyps som har hållit på ett tag. Och då har man bestämt sig för att man har framställt som en by som heter Paradise. Där man har tagit fram en teknologi så att du helt enkelt kan använda zombisarna som några slags medhjälpare istället. Alltså att du kan styra dem. Du kan använda dem som livvakter, polare eller husdjur eller whatever. Så du spelar helt enkelt som en karaktär av flera namnlösa karaktärer som du kan välja på innan du hoppar in. Och din karaktär vill komma till Paradise för att du är less på att försöka överleva i zombieapokalypsen, och du har hört att du kan få ett hem här i Paradise. Men allting verkar ju inte riktigt vara som det verkar inte vara lika utopiskt som det har utmålat sig, utan alltså visst, det existerar fortfarande och det är folk som jobbar där, men det är ju vilda zombies kvar. Och vissa av de här zombisarna som har på sig den här hjälmen som gör att du kan kontrollera dem, vissa av dem har fått någon kortslutning så att de anfaller allt och alla som de upptäcker. Men när du kommer dit får du reda på att men du kan inte bo här förrän du har en egen zombot, som de kallar det för. Och det är ju en zombie-medarbetare, så du... Du mördar en zombie, tvingar på den en slags hjälm och så har du en polare som springer med dig och som kan attackera andra zombies och som kan samla på sig saker åt dig också. Eller det roligaste som jag upptäckte med att den här zombien kan även agera som din mount, som ditt riddjur. Du kan sätta en sadel på den och sen så kan du hoppa upp och sitta på ryggen på den så springer den runt med dig. Inte på alla fyra dock, men fortfarande väldigt roligt.
De tyckte Paul World gick bra, så de copy-pastade med zombisar.
Ja, men lite så.
Men det här är typ top-down, är det twin-stick shooter-aktigt?
Ja, det är top-down. Om det är twin-stick shooter, det vet jag inte riktigt.
Jag tänker, hur styr man? Är det mer klicka likt Baldur's Gate?
Jag har kört med handkontroll och då har du styrt med ena, då har du kört med vänster styrspak. Höger styrspak använder du för att sikta om du använder avståndsvapen.
Då.
För annars är det mycket melee-vapen du kör med. Är det. Och anledningen till att jag får How to Survive 2-vibbar framförallt är för att där kan du ju hitta som videogrejer som fungerar som någon slags tutorial som heter Kovacs Rules. Och då är det någon en snubbe med lite rysk brytning som förklarar hur du ska göra olika saker för att överleva. Det här spelet har en liknande sak fast med en snubbe som kallar sig för Bob, som mest ger tips på vilka typer av... Ja, men om du gör den här kombinationen i din zombot-meny så kan du få din zombie att vara en jätteeffektiv skjutare, till exempel. Och han pratar med en liknande brytning nämligen också. Så att de tycker mig se vart inspirationen kommer ifrån lite.
Ja, det är ju samma studio som How to Survive.
Jaha, ja, det förklarar ju en hel del varför. Så den har lite knäpp humor och lite så i sig också.
Det är co-op på det här.
Det är det. Man kan spela det online eller tillsammans med någon. Och så, men jag har spelat själv än så länge. Så. Än så länge är det helt okej. Lite rörigt i byggmenyer och så, veta vart du ska. Den tenderar även att vara lite plottrig för att det dyker upp en textskärm som skymmer alla andra objekt i inventorin och lite så också.
Ah, okay.
Och du får upp som hjälprutor som säger vad du ska göra, men med väldigt knapphändiga instruktioner också. Mm. Så lite finns lite kvar att önska ifrån tydligheten. Tyckte även att det var lite besvärligt att få spelet att flyta på ordentligt också, tyckte okay. jag lite. Och vid vissa tillfällen tycker jag även att det känns lite billigt här och var. Mm. Att de... Ja.
Hade inte How to Survive också den lite billigare känslan?
Ja,
så.
Lite men, så. Ja, men billigt på så sätt att det känns som att ja, här har ni...
De har tummat på en del saker.
Ja, liksom. Exakt. De har tagit lite genvägar. Cut some corners, så att säga. Märker man ibland. Så. Men tycker att det är ett intressant koncept, och med tanke på när du sen får reda på vad som har hänt i den här utopiska staden, så blir det också lite intressantare. Ja, så. Mm.
Ja, vi får se längre fram när du har kanske fulla intryck på det här. Mm. Jag tänker vi tar en sista grej då för idag. Jag tänker vi hoppar över till Poki här för Oshinoko. Vad är det här för någon anime-serie?
Det är en anime-serie. Nu kommer Matte bli intresserad igen, det ser jag på honom.
Ja, alltså, jag ser på anime ibland. Ja, men inte vilken som helst, och när jag är på...
Kan inte båda bara IMDb upp framsidan till den här serien, bara för att ni ska få en...
Ja, jag har en redan.
För när du ser framsidan, då tänker man så här... Va? Nej, det här är... Jag tänkte direkt, kan jag säga, det här är inte någonting jag kommer kunna se. Men serien i alla fall, den utspelar sig med Goro som jobbar som läkare på ett sjukhus, typ mitt ute i nowhere i Japan. Och avsnittet börjar då att han har en...
Vad fan?
Ja, lite så. jag kände likadant, Matte. Du behöver inte oroa dig. men avsnittet börjar i alla fall med att han, den här läkaren då, som Goro, som det handlar om. Han sitter och snackar med en patient, och man förstår liksom att det är en tjej, Sarina, som är döende. Hon har troligtvis cancer eller något. Man förstår liksom av vibbarna av serien att det här kommer inte sluta bra, om vi säger så. Och hon har en idol, och det är en av dem, AI heter hon, och det är i den popgruppen Komachi B. Och det är en av dem där, hon med blått hår på den där framsidan som ni tittar på.
Okej. Okay.
Och ni ser att de har lite så här stjärnor i ögonen och lite så här bling bling. Ja. Det är, det är exakt som dig, Fredan. Och direkt efter, när vi har fått reda på det här, och det, hon har en favoritartist, och det är ju den här AI-tjejen då. För hon dansar superbra och allt sånt där typ. Mm. Och i nästa scen, direkt efter, då får man se ett porträtt när hon, Sarina, har gått bort då. Och allt det jag förklarar nu, det kommer hända i första typ så här kvarten av första avsnittet. Så okay. Det här är ingen spoiler, någonting utav det här egentligen. Det säger sig själv när man tittar på den typ. Men i scenen efter då, när hon har dött, så går doktorn in, för han är ju ganska knäckt efter det här typ så här. Han vill ju väl sina patienter och allt sånt här liksom. Så går han in och sätter sig så här. Så har han en 16-årig tjej som är gravid och han, du vet, sätter sig ner framför dem och så här, tittar de inte ens i ögonen, typ så här, bara, du är gravid och bla bla bla, är du pappan, typ så här. Och sen tittar han upp och då sitter hon, hon från det här poppandet framför honom så här, jaha, så du ska ha tvillingar och du har kommit till det här sjukhuset mitt ute i nowhere för att du är en popstar, så du vill hålla det lite hemligt, typ så här. Så man får reda på att hon är gravid med tvillingar och de vill ha det, ja, de vill ju ha det borta från median liksom och allt sånt där. Och vid något tillfälle då lite senare, eller ja, typ nästa scen igen, så går han ut så här för att han vill ta en cigarett. Och då ser han en liksom, kommer fram en person och frågar honom typ så här, bara, du, är du AIs läkare? Och han typ så här, vadå? Det här är top secret, hur vet du det här typ? Och sen börjar han springa iväg och då jagar han honom. Och det som händer då, det är att för mitt ute i nowhere här så är det ju lite berg och, som det alltid är i mitt ute i nowhere, eller? Är det inte det? Eller hur? Sure, vi säger det i alla fall.
För all del.
Och då det som händer är att den här skumma personen, den liksom knuffar ner våran huvudperson rakt ner för ett stup. Så han faller bara rakt ner. Och där var då han. Och det som händer då, det är att han och den här Sarina, de gör en isekai av det hela. Så de återföds som hennes tvillingar.
Aha, okej. Okay.
Och de här två barnen, de kan prata med varandra i serien med hjälp av typ tankekraft eller någonting. Så nu ser Matte ännu mer brillad ut. Men alltså det, jag förstår ju, det här är inte för alla, men jag gillar bra stories och uppskattar bra serier eller så. Och hon har ju inte så jättebra fantasi i den här, så att den ena killen som återföds då, han har blått hår så de kallar honom för, och blå ögon så de kallar honom för Aqua. Och tjejen är röd och så, det blir Ruby. Och sen båda de blir ju typ så här underbarn eller någonting. Så att det kommer hända massa grejer framåt i serien. Men det här är 2023 års mest underrated anime. Alla som har sett den ger den typ så här högsta betyg. Kollar du på IMDb och det, så kommer du se att den har ändå ganska höga betyg. Och alla jag har rekommenderat den till som har tittat på den, som gillar anime till någon grad liksom. De säger ju, oh shit, det här är jättebra liksom. Gillar man serier som typ alltså Tokyo Revengers, Isekais eller Erased till exempel, alltså den typen av serier, då kommer du älska det här. Det är mycket sess.
För Erased, var inte det den här med
tillbaka flygande i tiden och grejer?
Ja, för den tyckte jag jättemycket.
Den här får jag lite vibbar av den från. Det är ju inte samma det här att den hoppar i tiden eller någonting.
Nej, men, och det var mer en slags mord.
Ja, exakt.
Vem var mördaren, mysterium.
Kanske det är lite sånt här också.
Ja. Okay.
Den är väldigt mörk serie och det är väldigt mycket psykologiskt i serien. Så gillar man lite så här, ja, true off och lite mer scary. Som sagt, när du kollar på serien så ser man typ så här, det här är ju väldigt färgglatt och väldigt bling bling. Jag kände ju direkt så här, jag gillar ju typ serier som Attack on Titan, lite mer blodigt och sånt liksom. Eller Berserker, alltså typ sådana serier.
Ja, men, ja, Berserker är en anime som jag tycker jättemycket om.
Ja, eller Van Helsing, Elfenleid. Ja. Alltså typ sådana gillar jag att titta på också. Men sen jag kollar på det mesta. Och det här var verkligen en sån här serie som jag fick rekommendera till mig. Och jag typ såhär bara, nej. Och sen bara, men kolla ett avsnitt. Jag lovar, du kommer se hela serien. Jag såg hela serien på samma kväll liksom. Första avsnittet är 1,5 timme, så det är lite längre än de andra. Ja, så första avsnittet är...
Det är väl ovanligt ändå med avsnitt så
långa. Och sen är serien 11 avsnitt bara. Så det känns som att de liksom har skärt ner den lite bara för att det första avsnittet är så långt.
Men, bara 11 avsnitt. Nu blir jag intresserad. På riktigt här. Ja, men det låter intressant ändå. Isekai och sånt. Inte, jag tittar inte så många isekai-serier. Så att det kan vara,
men den gör någonting lite annorlunda. För det är inte det vanliga om man säger. Utan det gillar man lite udda och vill ha någonting som inte är det man brukar titta på. Så skulle jag säga det här är good.
Vet du vad, apropå anime så här, vi skulle egentligen göra... Det är till en frågeställning som veckans Discord-omröstningar och liknande för anime typ. Och så kan vi rada upp vilken är din favoritanime? Och sen radar vi upp 41 stycken klassiska eller nya moderna animes och ser vad folk röstar på.
Vi tar bara massa uppskurda som ingen vet.
Ja, precis.
Precis.
Wolf's Rain tar vi med.
Den är inte uppskurda. Båda de är ju bra. Wolf's Rain och Ninja Scroll.
Mm. Ja. Jag kommer bara ihåg slutet på Wolf's Rain. Alla dog
typ
bokstavligen. Så. Hela världen och allting. Intressant. Oshinoko. Också ett uttal. Yep. Men vad kul. Det är ganska varierat. Jag tror vi ska sätta punkt för idag där. Mm. Jag tycker det är bra slutpunkt där, eller hur? Hjärt med skärt, skägg, hjärt, skägg.
Nej, vad fan.
För mycket kola här
nu tar du dig för
rinner ut ur
nu tar du dig för mycket friheter med smeknamn här, känner jag.
Ja.
Fan.
Var det gränsen där?
Ja, det var definitivt gränsen.
Ja, det gräns
det var ju inte ens i närheten av mitt namn. Så.
Nej, hjärt, skärt, skägg.
Det lät ju nästan som att du försökte kränka mig mer.
Nej. Vi kan döpa om det till hjärt. Du är vår, du är nördlivsenhörn.
Jag är nördlivshjärtfylking.
Äntligen!
Nu är han här! Prisa gudarna!
Prisa gudarna! Men bra! Stort tack till Matte och Poki att ni kunde vara med.
Ja, tack själv.
Tackar. Och ni vet ju som vanligt, är det så ni vill ha mer av oss så hittar ni det på sajten nördliv.se. Jag menar, kom med i Discord om ni önskar så. Det är bara trycka på den där connect-knappen där uppe på höger sida på sajten så kommer ni in. Förhoppningsvis har jag fått ut den här omröstningen då någon gång under dagen idag när ni hör det här, om ni hör det på söndagen. Annars så kommer den när den kommer. Inte mer än så. Mm. Jag gör som jag vill.
Och hörsen.
Och hörsen. Mm. Men är det något mer man brukar plugga? Sociala medier, nordliv.se. Gå in där och följ oss, vet jag. Och det gäller både Instagram och Twitter och Threads och vad nu allt heter.
Mm.
Typ så. Facebook. Använder folk Facebook? Jag tror vi har en Facebook någonstans också.
Kanske.
Kanske. Då så. Men stort tack till att ni har lyssnat och ta hand om det där ute så hörs vi igen om en vecka. Hej då.
Hej då.
Hej då.